Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 76 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Jag som pratar nu heter Robin och mitt emot mig sitter Nordmikrofonen där borta. Filippa, hej.
Nej.
Jo.
Hej.
Hej. Din mage börjar bli liksom monstruöst stor här.
Ja men tack. Tack, det känns jättefint att höra det.
Ja. Ja, det är fortfarande 2 månader kvar tills nästa barn kommer. Men
folk tror liksom att det är nästa vecka.
Ja, det ser nästan så ut.
Ja, jo, jag vet.
Men man får väl höra det där som gravid kvinna. Oj, vad stor du är. Oj, vad liten du är. Oj, vad tjock du är. Oj, vad smal du är. Och liksom allt det där. Så jag kan tänka mig att det blir rätt så tråkigt att behöva lyssna på det hela dagarna.
Ja, men det gör... Jag bryr mig inte så mycket.
Nu, jag kanske har missat det, men... Har du haft det här som gravid kvinna att främmande män vill ta dig på magen?
Inte främmande män, men kvinnor gör det.
Kvinnor gör det, ja.
De klappar mig ofta på magen. Ja. Och har åsikter och tycker och tänker. Och, ja. Män och kvinnor. Nej, nu lät jag som min mamma.
Ja.
Nu när jag jobbar så är folk mer trevliga mot mig.
Ja, men det är bra.
Jag kommer undan med mer saker liksom.
Så du kan bete dig som ett riktigt as på
jobbet. Men liksom så här, när jag står där för butiken och det är typ 40 pers som väntar på att få lösa in sin trisslott som inte ger mer än 30-60 spänn kanske. Ja. Så kan jag liksom så här lugnt vagga fram där och de tittar på mig argt och sen som ser de magen och så. Ja, okej.
Okay. Du kan tekniskt sett sätta dig där bakom för butiken och äta glass och så bara står någon och väntar på dig och bara: hallå, kan jag få hjälp här? Jag har ett glas, illegal. Så kan du bara vinka bort dem. Så
ja,
du skulle alltså komma undan med det.
Ja, absolut. Jag gör det hela tiden.
Men just det här med stora magar och ägg och sånt. Det är ju aktuellt. Och bebisar också är ju aktuellt i detta avsnitt. Och vi ska prata om Super Mario World 2.
Kanske om man vill avskräcka i sånt fall.
Super Mario World 2, Yoshi's Island till Super Nintendo ska vi prata om det här avsnittet.
Ja, det stämmer. Vi har ju spelat det här underbara spelet. Ja. Men i vanlig ordning så brukar vi diskutera lite nyheter. Vad har vi spelat den senaste tiden, om vi har gjort det, så att säga. Du har ju spelat.
Ska jag ta mitt första?
Ja.
Jag har fortsatt spela Final Fantasy 12, The Zodiac Age, på PlayStation 4. Och idag faktiskt så blev jag klar med det. Och sådär. Jag har inte liksom gjort alla de här coola sidequestsen och alla de här coola Monster Hunt-grejerna man kan göra, utan jag har spelat klart storyn. Jag känner mig ganska nöjd. Jag har gjort lite utav de här vad säger man? Vad fan heter det?
Så alternativa saker.
Ja, precis. Jag har klarat spelet i alla fall nu och jag kommer lägga det på hyllan tills vidare. Det känns jättekul att få spela det här spelet en gång till, och som jag pratade lite om det i förra avsnittet här, så jag ska inte bli för långrandig, men det var ett väldigt bra spel, och jag tror att om man tyckte om det då så ska man absolut spela det nu igen. Och är man liksom nyfiken på det så ska man absolut testa det, för att det är ett riktigt genuint bra JRPG. Med liksom, det är som att spela ett MMO RPG fast det inte är online. Nej, det känns jättekul att spela igen det, och jag har liksom så här fått en ny bild av det spelet. Jag känner så här, fan, det är ändå en av de här klassikerna ändå, alltså, för att jag var så ung när jag spelade det sist, men...
Ja, det känns lite som att du är mer mottaglig för den här sortens spel, och speciellt den typ av politik som framförs i spelet.
Exakt.
Det känns
exakt.
Som att du är vuxen nog att förstå dig på det.
Och sen hela det här license-systemet, att du måste köpa ett vapen och sen måste du även grinda så pass mycket att du kan köpa en licens för att få använda vapnet. Det tyckte jag var skitirriterande förut, men nu var det liksom helt logiskt för mig när jag spelade det, och bara så här, jag tyckte det var kul att liksom samla poäng och låsa upp nya saker och så här. Så att, nej, fan, har ni någon gång liksom velat spela det här spelet, så nu har ni chansen att göra det, så att absolut plocka upp det nu typ. Men så nu tänker inte jag prata mer om Final Fantasy 12. Så att nu vill jag höra vad du har spelat senaste tiden. Du har också spelat på PS4, eller hur?
Ja, jag har inte spelat jättemycket, men jag har fortsatt på Uncharted-äventyret.
Vad tycker du om Nate?
Alltså, jo... Jag är inte jätte förtjust i det här spelet.
Du är fortfarande kvar på Uncharted 1.
Ja, precis. Alltså, det är roligt. Karaktärerna är ju det som driver storyn framåt. Gameplaymässigt så är det ju liksom standard. Alltså, det är ganska förutsägbart när det ska komma fiender. Det är väldigt, väldigt mycket action. Alltså, jag tycker att det är lite tröttsamt i längden. Men jag har full förståelse för att man alltså att det finns människor som älskar de här spelen. Mm. Och jag kan tänka mig att det är mycket på grund av karaktärerna. Alltså Nathan Drake är ju en älskvärd person. Och hans relation med Elena Fisher och vad heter
Sully.
Han? Sully. Mm. Och, ja, men den är komplicerad, men den är väldigt trovärdig. Och det känns verkligen som att man bevittnar en annan typ av Indiana Jones.
Ja, det är ju så här matiné-action verkligen.
Ja, det är väldigt, väldigt lättsamt. Det är ingen som nämner att de typ har massakrerat en hel by liksom, eller slaktat hur många människor som helst. Det är så här, hon är en journalist,
ja.
Men hon har precis mördat typ 100 pers. Och hon liksom, ja, reflekterar inte över, nej, det. Typ så här, jag måste gå i terapi. Typ. Jag måste rannsaka mig själv, vad jag gör med mitt liv. Allt för ett scoop.
Alltså man, liksom, man förstår ju typ första båtscenen där när de är och fiskar upp hans förfaders grav då, och så kommer det pirater och han har två pistoler med sig, och det är så här, okej, okay, I can kind of get that. Jag kan typ förstå att man vill, ja, försvara sig från liksom pirater på förbjudet hav. Det förstår jag, att man kanske måste skjuta sin väg ut. Men sen så när de kommer till den ön och de bara fortsätter att kallblodigt döda människor.
Ja, ja, och hon liksom så här ifrågasätter aldrig, nej, någonsin. Hon bara tar närmsta vapen, laddar om och bara köttar. Man bara, vem är du? Sa du igen? Man hade kanske velat ha typ en scen när hon typ, hjälp, vad är det som händer? Att han typ får lugna henne lite. Mm. Det hade kunnat vara en scen där de liksom bondar lite också.
Det skulle behövt haft en del som i Marvels, de här Avengers-filmerna, när The Government till
du
slut...
Du och ditt Marvel.
Ja, jag älskar ju Marvel-filmerna, men i till exempel i Civil War så blir de tillsagda av myndigheterna att liksom, tänk på att ni har dödat ganska mycket oskyldiga människor också, och då blir det liksom en grej av det. Det skulle behövas kanske i Uncharted-serien att, ja, Nathan Drake sitter hos en psykolog och bara, du har dödat 8000 människor. Hur känns det liksom?
Typ du är värre än liksom de här stora...
Ja,
okej, okay, vi är inte på Hitlers kill
count. Nej, Hitler var uppe i några miljoner. Och sen har vi han Kina där som också dödade ganska mycket människor.
Ja,
där,
precis. Nej, men jag är snart klar med det spelet.
Ja.
Jag blev skiträdd när jag kom ner och mötte de här vålnaderna.
Ja, du var inte beredd på att den skulle dyka upp där alltså.
Nej, jag hade med mig i bakhuvudet att det skulle kunna finnas någon form av övernaturligt väsen,
mm,
som liksom var argt.
Ja.
Ja, och som skulle störta mot mig. Men när jag väl var där nere, alltså det, du var ju tvungen att komma ut och sitta där i soffan med mig. Ja, jag klarar inte det här.
Du är så harig när det kommer till spel. Jo, alltså, men, så här, du har ju kontrollen liksom.
Men det har
du som
jag
bestämmer,
det?
Ja, men det är du som bestämmer vad som ska hända.
Just det, de är snabbare än mig. Jag kan ju inte liksom bara dodge, utan de hinner ju fatt mig.
Ja, jo.
Och det här är liksom trots att jag kör på den lättaste svårighetsnivån. Mm. Alltså den lättaste. Jag kan typ inte dö. Så när jag väl får en smäll av dem, då känns det ju som att de slår mig på riktigt. Alltså,
ja,
då blir,
jo,
det
precis,
så här ödestiget. Jag får panik.
Mm.
Usch.
Alltså jag brukar säga så här, Uncharted 1 får man bara ta sig igenom. Och sen så när du liksom börjar spela Uncharted 2 så förstår du liksom att wow, vilken bra serie det här kommer att bli framöver. Liksom. Ettan var ju verkligen bara ett test, mer eller mindre. Tvåan är ju när de verkligen hittar formen för Uncharted.
Alltså de här spelen, de spelas ju på räls.
Mm.
Jag hade uppskattat ett sånt här spel där du fick liksom... alltså det verkligen blir en gåta. Du ska hitta ett arkeologiskt fynd. Du ska lösa ett arkeologiskt pussel.
Mm.
Att du själv får välja vilka vägar du ska ta, vilka... ja, men hur du ska möta det här problemet.
Uncharted 4 är ju lite mer åt det hållet. Inte riktigt fullt så mycket som du,
nej,
beskriver. Men...
jag förstår att det är mer att man bara ska njuta av den cinematiska upplevelsen.
Ja,
men tänk,
exakt,
dig ett sånt här spel där du liksom måste... du har några pusselbitar. Okej, vilket universitet ska jag besöka först? Typ och klättra på hustaken på Oxford University. Mm. Eller ska jag åka till katakomberna i Paris och leta efter svaren där?
Ja, men typ,
det,
national,
det varit...
typ National Treasure, The Game.
Ja,
typ.
Ja, jo, fast lite mer...
utanför USA.
Lite gränser. Mer lik.
Ja,
ja.
Okej. Okay. Ja. Coolt.
Kanske.
Det är väl det vi har spelat den senaste tiden. Så jag tänkte att... Vi kör lite snabb musik här så vi kommer i stämning, för vi ska ju prata om bebisar och gröna dinosaurieödlor. Okej, Filippa. Vi ska prata om Super Mario World 2, Yoshi's Island. Men jag har en fråga nu här. Alltså, vi pratar om Yoshi. Det här är första gången vi får typ...
Varför blir jag alltid nervös när du har en fråga?
Nej, jag har en fråga.
Det känns som att du har planerat det här i evigheter och nu ska du ställa mig till rätta.
Nej, det är mer en filosofisk term vi ska diskutera här innan vi börjar prata om själva spelet. Yoshi är ju ett bekant ansikte. Och det här är väl första gången som vi får tekniskt sett spela som Yoshi. I Super Mario World 1 så får vi spela som Mario när han rider på Yoshi. Nu är ju Yoshi huvudpersonen. Så jag tänkte så här, vad är Yoshi?
Jag visste att du skulle fråga det.
För att, jag menar, det finns ju flera stycken. Det finns olika färger. Alltså,
har ju bytt utseende med åren.
Ja, det har han gjort, absolut. Men jag tänker framförallt på det här med att det finns olika färger. Man säger ju att Yoshi är en han, fast han lägger ägg.
Ja, han värper ägg.
Hur fungerar allt det där?
Det är en hen.
Det är en hen. Mm. Nej, jag köper inte riktigt det där alltså.
Nej, men jag vet inte, de är väl afroditer eller någonting. Alla kanske kan värpa ägg.
Och var kommer äggen ifrån? Kommer de, alltså...
Han slukar ju en fiende.
Ja, men vart kommer ägget ifrån?
Han gör ju dem till ägg.
Ja, men vart kommer ägget ifrån?
Från hans rumpa.
Kommer den ur röven på Yoshi?
Ja. Men det kanske är som fåglar, det är så här kloak. Så här ett hål
ja,
för
det.
Allt.
Just det, ja, det är märkligt. Vi har tänkt på just det här rent anatomiskt, hur det fungerar. För Yoshi, för det
tror du att den här diskussionen någonsin har förekommit på Nintendos kontor? De bara, men grabbar, var kommer äggen ifrån? Liksom, pissar han ut dem? Skiter han ut dem?
Ja.
Hur går det till?
Men sen också så här, är Yoshi liksom namnet på arten? Eller är den här enskilda gröna versionen, är det liksom the Yoshi?
Alltså jag har uppfattat det som att det är arten.
Okej. Mm.
För det är ju liksom, han träffar ju the Yoshis.
Mm. Ja, Yoshi's Island, ja. Mm.
Ja.
Ja,
för det är ju inte bara en. Det är inte så här, välkommen till min ö, att dinosaurien Yoshi träder fram och välkomnar dem till ön. Nej. Mm.
Nej, det är sant, det är sant. Men om det är någon av er lyssnare som kanske vet liksom, om det finns något svar på den här frågan, kommer Yoshis ägg ur hans röv, så kan ni väl skicka ett mail till oss på paripixlar@gmail.com så vi kan reda ut det där.
Snälla, kom med svar.
För jag dra ett roligt skämt också. När vi pratar, alltså att dra en linje mellan Yoshi och Mumintrollen är en ganska rät linje liksom. Det är inte många krusiduller på vägen. De är ganska liknande liksom.
Jag har inte ens tänkt.
Nej. Men varför är Mumintroll så feta? För att de inte har någon rövhål.
Ja, den var fin.
Älskar Mumintrollen. Det är så jävla...
mycket opassande saker.
Alltså, Mumintrollen, finns det något bättre? Det är så alltså den här japanska animerade Mumintrollen serien som vi har vuxit upp med och som våran son ser. Det är så jävla det är så dystert hela tiden. Allting är så dystert.
Ja, men säger det. Och så undrar du varför jag tänker när jag hör spelmusik som är så här vemodigt. Mm. Man tänker en rysk eller en finsk gumma som sitter och stickar och ser ledsen ut liksom. Mm. Som ser självmordsbenägen ut.
Mm.
Ja. Då tänker det är ju finsk tango.
Finsk tango, ja, kanske. Ja.
Och så låter ju allting i Mumindalen.
Jag började ju liksom... alltså, jag började liksom förstå det rätt nyligen nu när vi har börjat återuppta Mumintrollen med våran son här. Att det är så här, vi såg ju något avsnitt här med Mumintrollen, liksom det är så här, de får besök av en kar en regnig natt som säger att kometen kommer förstöra allt liv i Mumindalen. Man bara, wow, this is some deep shit.
Det är
så
här, det är fint.
Final Fantasy 7-eskt. Liksom.
Alltså, jag börjar gilla Mumin. Jag skyddade ju som pesten när jag var liten.
Ja, men Snusmumriken är fan den coolaste jäveln i stan. Alltså. Shit vad han är tuff.
Faktiskt.
Och han är alltid så jävla smart. Han har alltid en liten kniv med sig också. Så här. Cool liksom.
Jag märker att du vill vara som honom.
Han lurar ut Mumintrollet ut i skogen. Så här. Nu då Mumintrollet ska du få smaka på ett stål i magen. Och så dödar han Mumintrollet där. Nej. Och checkar upp honom och lämnar Mumindalen.
Jag gillar Lilla My. Ja. Hon säger det alla tänker. Enkrygg.
Ja, och Sniff som är feg. Ja, Morran är ju hemsk. Alltså. Isfrun.
Nej, hon är bara missförstådd.
Ja, och ensam.
Ja. Ja. Det är så det ska vara. De förstår inte. Men nu ja,
vi måste ta oss tillbaka till Yoshi's Super Mario World på Yoshi's Island.
Ja, kan inte du dra lite snabbt när det här spelet släpptes och vilka som har gjort det?
Ja, det här spelet är alltså släppt till Super Nintendo. Det är även släppt till Game Boy Advance vid ett senare tillfälle också, Virtual Console. Men den versionen vi har spelat är den till Super Nintendo. Den släpptes i januari 1996 och är producerad av Shigeru Miyamoto, förlåt. Shit, jag kommer hamna i helvetet om jag säger fel på hans namn en gång till. Andra så här namn man känner igen, det är typ att Koji Kondo har gjort musiken. Han, alltså, Zelda, Mario, vi vet vem Koji Kondo är. I Yoshi's Island så ska vi som Yoshi och Baby Mario ta oss igenom en drös världar i det här sidoskrollande plattformsspelet. Och det är faktiskt 48 banor. Och vi ska då ta oss igenom de här banorna genom att äta fiender och göra om dem till ägg. Och de här äggen kan vi då använda som projektiler mot större fiender eller kanske något hinder på banan eller hur vi nu, vad vi nu väljer att använda de här äggen till. Och vi ska även samla på oss små gulliga stjärnor. Och de här stjärnorna är ju superviktiga för att när man blir träffad av en fiende, då dör man inte, utan man tappar Baby Mario. Varje stjärna du plockar på dig blir en extra sekund som du har på dig att återta Mario. Du måste liksom springa ikapp honom, för han flyger iväg en liten bubbla och så ska du försöka liksom...
Och grinar. Ohyggligt.
Vi kommer till det här gråtet lite senare då. Och bland dessa färgsprakande banor så finner vi oss också ibland inlåsta i en och annan dungeon eller en klassisk liksom Mario-borg. Där måste vi dock skärpa våra sinnen och vara på våra tår lite extra mycket då lösningen för att ta sig till mål inte alltid är rakt fram, utan det kan vara lite låsta dörrar och lite hemliga rör, och det är liksom ett pussel alla de här dungeonsarna. Så att vi har liksom en stor variation på utbudet banor. I våran väg så står ju då invånarna på Yoshiön, och jag förstår inte vad Yoshi, för det här är ju Yoshi's Island, och jag fattar inte vad Yoshi har gjort mot de här invånarna på Yoshi's Island, för de är fucking pissed off på honom. Allting som är sockersött försöker samtidigt att döda dig och se till att du aldrig ska kunna ha kontakt med din bebis Mario igen. Med barnskrik ekandes i huvudet så ger vi oss ut på ett riktigt färgpaletterad resa, minst sagt. Det är gameplay, så att säga.
Det stämmer.
Men det finns ju också en story kring det här, eller hur?
Ja, i det här klustret av pastellfärger så finns det väl kanske någon form av story som vi bara helt enkelt får köpa. Mm. Vi får bara svälja det med hull och hår. Så här är det liksom.
Det måste ju liksom förklaras. Alltså för jag menar, generellt så är ju temat på spelet ganska udda. Det är en dinosaurie med en bebis på ryggen. Hur fan ska vi kunna förklara?
Hur hamnade vi här liksom? Jo, precis. Men då kan man ju säga att i det här ursöta spelet, för det är verkligen hur gulligt som helst, så får vi då för första gången stifta bekantskap med hela den här familjen av Yoshis, den här klanen. För en dag så ramlar det nämligen ner en bebis mitt i deras djungel. Och den här bebisen visar sig vara Baby Mario. Så det här är alltså Marios första äventyr, kan man säga. Ett av hans tidigaste. Och då får de reda på att Att han och hans bror Baby Luigi har flygit i himlen med hjälp av en stork. Det är den här klassiska att de är på väg till sina föräldrar och ja, barnen kommer ju med storken.
Det där måste vi också prata om sen.
According to Nintendo. Ja, exakt.
Så jävla family friendly alltså.
Oh ja, oh ja. Till skillnad mot andra saker i det här spelet.
Ja.
Men då så har de stött på den onde Kamek som har skjutit ner fågeln då. Så Baby Mario har liksom trillat ner i djungeln och hamnat hos The Yoshis. Och Kamek, han har ju sin kumpan, Baby Bowser.
Mm.
Så det är hans resa också. Och tillsammans då så måste Baby Mario med alla de här Yoshi-dinosaurierna färdas över hela ön då och hitta och rädda hans bror, Luigi.
Och storken.
Och storken. Mm. Man ser inte när den blir kidnappad, men den är det också.
Mm. Kommer barn med storken?
Ja.
För jag har hört att den kan komma med dinosaurier också. Eller?
Finns det något barn i äggen menar du, eller va?
Nej, nej, men jag menar att det kommer en dinosaurie till din dörr med ditt barn. Här är ett barn. Det är inte bara att det finns en version med stork. Jag har även hört den med dinosaurier. Eller var det bara jag som barn som fick höra den kanske?
I'm not following. Alltså, jag förstår inte.
Nej, inte heller. Jag har bara hört att den kan komma med dinosaurier också.
Weird.
Ja, det är jätteweird. Jag tänkte så här. Alltså, för att när vi skulle sätta oss ner och spela det här spelet så kände jag liksom att okej, det finns en bana i det här spelet som är väldigt känd som heter Touch Fuzzy Get Dizzy. Och det är ju en bana som vi kan prata lite mer om sen, men den har med vita puffar att göra. Och jag hittade faktiskt såna där puffar på eBay. Och jag plockade hem dem. Köpte hem ett par såna här vita puffar. Man blir lite snurrig i huvudet av det. Så jag tänkte, jag spelade in när du och jag satt och käkade såna här puffar. Jag tänkte vi skulle lyssna på det tillsammans hur det lät. Du ska få sätta på de här vita hörlurarna.
Nej.
Jo. Sätt på dem här nu. Så här lät det alltså när vi...
Men får jag skratta?
Vi hade köpt vita puffar och sen så provade vi dem då.
Ja, nu sitter vi här vid matbordet och vi har ätit vadå, Filippa?
Vita puffar?
Ja, hur smakar de då? Men hur smakar de?
Okej.
Helt okej. Hur mår du i kroppen? Hur mår du i kroppen?
Jag mår bra!
Mår du bra? Känner du att du kan stå? Snurrar du någonting för dig?
Snart?
Inte lite nu då?
Nej, inte än.
Inte alls?
Nej,
snurrar. Har du inte käkat några vita puffar? Var de goda?
Ja.
Ja. Det är sånt här som... Det här brukar ju vi käka ibland, eller hur? Vita puffar som faller från skyn. Men... vad skulle du ge de här vita puffarna i betyg då? Av 1-10, med motivering.
Ja... De var lite fadda i smaken, men jag ger dem ändå en stark sexa. Ätit bättre puffar.
Så där lät det när vi hade käkat vita puffar i alla fall. Kan du prata ens nu?
Det var det du höll på med alltså.
Ja, jag spelade in det där. Och så tänkte vi är som sagt emot droger. Men när man spelar Yoshi's Island så måste man liksom kanske ta något sånt här någon gång för att...
Allt för vetenskapen liksom.
Ja, precis. Vi kommer prata om banan Touch Fuzzy Get Dizzy lite senare här. Men vi kan börja med att prata lite första intryck. Du fortskrattar fortfarande.
Ja,
lite första intryck kring det här spelet då.
Ja, ska jag börja?
Ja.
Ja. Jag har ju faktiskt spelat föregångaren Mario World 1 då väldigt mycket. Så jag har ju alltid varit nyfiken på det här spelet. Jag har ju alltid sett att det har varit väldigt annorlunda. Jag har ju sett vad du har spelat. Jag har alltid ogillat musiken.
Ogillat musiken?
Jag vet!
Ja.
Jag har alltid känt att den är liksom höjden av tompighet. Jag har inte kunnat ta den seriöst överhuvudtaget. Liksom.
Mm.
Men nu... Alltså shit, vilket gulligt spel.
Ja, visst, visst.
Alltså det är så fint, det är så mysigt. Jag vill liksom äta upp allting. Även det som vill döda mig.
Ja, allting ser ju gott ut.
Allting är
det
gott.
Det ser ut som godis allting.
Ja, liksom. Allting har gulliga små ansikten och ja, men jag är alltså vid första intrycket så blev jag jätteimponerad av det här spelet.
Mm.
Verkligen, alltså ja, men jag, ja.
Mm. Alltså, jag spelade det här när det begav sig, 96. Och jag minns det här spelet som liksom barnsligt och väldigt, väldigt enkelt. Men när vi spelade det här spelet nu igen så fick jag bevisat för mig att jag hade fel. Det var ett väldigt svårt spel och mycket, mycket svårare än vad jag minns att det var. Dock är det fortfarande lika liksom färgsprakande. Det är ju, alltså den estetiska designen på det här spelet är ju 100% unik.
Oh,
det,
ja.
det finns inget spel på Super Nintendo som ens är i närheten av det här utseendet. Mer om det strax här. Men vi måste också tänka att det är, som du sa, Super Mario World 1. Det är ett ganska stort steg mellan Super Mario World 1 och 2. Borta är ju de här frågetextblocknen med svampar och du vet, allt sånt där. Det är fortfarande ganska mycket element vi känner igen från Mario 3 och Mario World. Fast rent estetiskt så är det ju någonting helt annat än Super Mario World.
Alltså jag förstår inte varför det måste vara ett Super Mario World.
Jag kan säga så här. Hade det här spelet bara släppts och hetat Yoshi's Island, då hade det sålt sämre.
Ja,
man släpade på Mario-loggan för att det är ett nytt Mario-spel. Alltså det hade liksom fått, det fick bättre fäste då tror jag. Jag tror bara att det var en
men varför inte Baby Mario eller någonting?
Det handlade nog bara 100% om marknadsföring, ingenting annat. Tror jag. Vi glider in på det nu, men om vi ska prata lite presentation och utseende och ljud och sånt, så som vi sa, det är väldigt konstnärligt. Allting ser ju ut att vara ritat av ett barn typ.
Ja, absolut. Det ser ut som någonting som typ Dantes förskoleklass har ritat.
Mm.
Det är liksom stora penseldrag, det är tjocka kritstreck, det är glada pasteller. Alltså det är otroligt charmigt spel. Och bara det faktum att allting har typ ett ansikte.
Ja, det är skitläskigt.
Och alla är lyckliga och trivs med livet på Yoshis ö. Alltså det är verkligen så. Det här blir lite problematiskt i början för att det är svårt att se vem som är din fiende.
Mm.
Alltså allting som vill döda dig ser ut som små bakverk liksom. Så det är lätt förvirring där i början. Jag minns att jag liksom, vilken gullig blomma. Kan den döda mig?
Ja, det kunde den.
Ja, det kunde den. Så ja, otroligt vackert. Det är lite lustigt. Det här är lite förvirring för mig.
Mm-hmm.
Det finns ju enstaka fiender som ser annorlunda ut. Lite lätt.
Jaha, du bakom. Menar, ja, lite lätt bakom. Ja.
Lite lätt bakom. Jag tycker det är jättecharmigt, men jag vet inte riktigt poängen med
det. Nej, alltså jag tror inte att det finns någon poäng. Jag tror att det du syftar på i det här fallet är att det finns en shy guy i det här spelet som har ett extremt avlångt ansikte.
Alltså det finns fler fiender,
ja.
Har jag sett, som ser liksom off ut.
Det ser ut som att de har, alltså nu kanske jag offendar någon, men det kanske känns som att någon av dem har ett kromosomfel,
ja,
någonstans.
Jo, men absolut.
Enstaka fiender har det, och det är så här. Det är gulligt att de har slängt in det. Typ en eller två shy guys har jätteavlånga ansikten. Man bara skrattar. Alltså man pausar spelet när man springer på den här och bara sitter och skrattar åt den.
Vad är det här liksom?
Det är liksom så här, man känner sig jätteelak.
Men de är supersöta.
Ja, det är de. Absolut.
Alltså, allting är så gulligt.
Mm. Men grafiken känns ju ungefär... Alltså du vet ju hur ett spel ser ut när det är cell-shadat. Och det här är typ som cell-shading fast i 2D. Allting har en väldigt tjock svart outline runt sig, som att allting är ritat med en tjock svart penna och sen är det ifyllt med färg.
Ja, precis.
Så det är typ så man kan beskriva grafiken, och liksom molnen ser liksom målade ut. De är liksom inte helt vita. Det är lite blått som lyser igenom dem, och du vet,
ja,
så
men
här...
som att barn har suttit med en tjock krita och liksom fyllt igen. Det är ojämnt. Det är lite suddigt liksom, men Men väldigt, väldigt charmigt.
Det som jag tycker sticker ut i det här spelet också, som gör det väldigt, väldigt levande, det är att vi har först och främst en bakgrund som i många fall rör sig. Alltså, moln rör sig, kan komma nå, jag vet inte, fåglar som flyger. Och sen har vi har även grunden där vi har Baby Mario och Yoshi som springer. Sen har vi även en förgrund där det också händer en jävla massa saker. Vi har liksom ibland någon liten kristall eller någon lite så här blommor som växer, och så flyger det liksom små fjärilar mellan de här blommorna. Alltså det är tre lager med skit, och det händer så mycket hela tiden, men ändå så blir det aldrig, jag tycker aldrig att det är en distraktion. Det distraherar aldrig dig. Och liksom, du tänker aldrig det här, åh fan, den där jävla blomman var i vägen, jag såg inte den där fina. Ja, det blir aldrig så, för att allting sticker ut lagom mycket, så att du har hela tiden koll på vart du står, vart fienderna är, även om det är en massa annat skit som händer. Det är liksom, det är så snyggt.
Ja, det är ju lagom mycket.
Lagom bra designat allting liksom.
Och man märker att de har tänkt på vilken färgpalett de har.
Ja.
Sånt är ju faktiskt jätteviktigt i spel, att alltså karaktären du spelar som får inte smälta in för mycket. Såvida du inte bara är ett sadistiskt svin som vill att ditt spel ska vara omöjligt att klara av. Typ.
I vissa fall gör man ju så medvetet för
medvetet
att... Liksom, ja.
För att. Men annars är ju det en väldigt viktig grej. Liksom, att din karaktär måste sticka ut lagom mycket för att spelet ska bli hanterbart, så att säga. Och trots det här spelet som är så fullpackat med färger och saker som händer hela tiden, så blir det aldrig för mycket. Du får inte ont i ögonen av att spela spelet.
Nej, precis. Nej. Även om det är liksom mycket starka färger. Ljusblå, ljusrosa,
ja,
alltså, eller gul är det mycket av också. Men man får aldrig ont i huvudet av det. Liksom,
nej,
på något sätt.
Verkligen inte. Men när vi pratar om miljön och hur saker och ting ser ut, de varierar väldigt, väldigt mycket. Det är lite klassiskt Mario-koncept att vi får vandra genom djunglar, det är öknar, islandskap. Eller min favorit, grottor.
Ja, grottmusiken är så jävla bra i det här spelet.
Och då har vi det där som du sa, i förgrunden så har du massa gnistrande juveler och kristaller.
Allting blänker jättemagiskt.
Alltså det är så snyggt.
Det är vackert.
Väldigt, väldigt vackert.
Och sen i bakgrunden så har vi de här typ som stjärnor som blinkar och någon måne som tittar in genom något hål någonstans. Så det är liksom, det är verkligen så här, jag förstår inte hur man kan ha burit sig åt för att göra det här. Visst, det här spelet innehåller ju dock alltså en uppgraderad version av FX-chippet. Alltså FX-chippet var chippet som ett par utvalda Super Nintendo-spel fick för att kunna rendera polygoner. Alltså 3D-modeller. Det går ju inte att göra på ett Super Nintendo. Yoshi's Island har ju Super FX 2-chippet. Och det är ett chip som gör att du förutom då kan rendera polygoner även kan skala upp små saker och göra dem större. Du kan även rotera saker. Du kan göra en jäkla massa tekniska grejer med det här chippet som inte, absolut inte ens hade varit i närheten av att gå att göra utan det. Det är därför vi har de här bossarna.
Exakt.
Många av bossarna är bossfighterna här i spelet. Vi kommer prata om dem senare.
Men de kan liksom förstoras upp och bli jättestora.
Ja,
okej, är det med den alltså?
Men bara som att vi ser de här Bauhaus som går i bakgrunden. Och du tänker inte mer på dem. Rätt på det så är de uppskalade och dyker ner framför dig och har sönder banan. Det är en sån här klassisk, de har bara skalat upp den där lilla spriten och gjort den jättestor och sen så dyker den ner. Och det är the power of the motherfucking FX2-chip.
Vad intressant.
Mm.
Ja, då har de ju verkligen använt det på ett väl sätt.
Mm.
Alltså väldigt, väldigt bra användande.
Ja, det här spelet hade inte varit alls lika charmigt om det inte hade varit för det där chipet. För det gör mycket med förgrunderna, bakgrunderna, allting lyser och blänker och rör sig. Liksom.
Exakt.
Så det var där, jag tror att spelet till och med i retail, alltså i försäljning, var snäppet dyrare. För de här spelen som hade de här extra chippen brukade i handeln också vara lite dyrare faktiskt att köpa.
Mm-hmm.
Bara för att det innehöll det här lilla extra chippet.
Är det någonting
chipet
du kommer ihåg också?
Nej, jag läste på i efterhand att oftast så var det så att de var liksom lite dyrare. Liksom.
Du köpte väl inte dina egna spel på den tiden ändå? Du får fråga din mamma.
Ja, men jag gjorde faktiskt mestadels det ändå, tror jag. Jag liksom sparade rätt mycket och sen så fick man ju, man fick en veckopeng. Och sen sparade man den. Och sen så fick man gå till typ stor och liten och bara gå på omslaget och köpa någonting. Eller så läste man om det i Superplay och liksom så här att, ja men det här har jag hört ska vara bra. Så kommer man hem med Krusty's Funhouse till Super Nintendo och inser att livet kanske är ganska värdelöst ändå.
Ja.
Typ.
Life. Ja. Jag nämnde ju en annan, ett annat element i det här spelet. Mm. Och det är ju ljudet. Mm. Jag nämnde ju som tidigare då att jag inte har tyckt om den här musiken så mycket. Jag har alltid känt att den är väldigt tompig. Lite för komisk och barnslig liksom. Mm. Men nu när jag har satt mig ner och faktiskt spelat igenom det här spelet så tycker jag faktiskt att det är väldigt, väldigt bra. Den är välkomponerad. Den är catchig. Alltså man sitter ju i flera veckor med de där låtarna i huvudet liksom.
Och Koji Kondo är ju en mästare på det där.
Verkligen,
han skriver väldigt oortodoxa melodier. Alltså melodier som inte är självklara. Men de sätter sig i ditt huvud lik fan ändå.
Ja, liksom. Ja, absolut. Och det passar ju spelet. Det absolut. Är ju ett barnsligt spel. Alltså, musiken är väldigt, väldigt passande tycker jag.
Mm.
Men ljudeffekterna däremot.
Mm-hmm.
Ja, det är ju jobbigt.
Tycker du? Jag tycker, ja, ja okej. Okay, ja. Det finns en.
Ja. Nej, det finns två faktiskt. Okay. Som jag känner. Folk minns ju det här skräniga ljudet från Baby Mario när han flyger iväg. Alltså man, det är ju vidrigt. Man vill ju hoppa från balkongen typ när man hör det.
Mm.
Men värst är nog pipljuden från... Antingen är det möss som piper eller när man glider på is. Men det är en onödig effekt för den låter så fort du rör dig. Och i det här spelet så rör du dig väldigt mycket. Det är liksom inga... välplanerade hopp utan du måste alltid liksom så här, gå bakåt lite, framåt, bakåt, framåt, bakåt, framåt. Och... ja, nej.
Nej, men jag håller med dig, absolut. Nej, men alltså musiken i all ära faktiskt, och en sak som jag också måste tillägga liksom om vi ska prata grafik fortfarande lite grann så här, det är att varenda bana, det är 48 banor om man inte räknar med bonusbanorna, varenda bana är ju unik. På något sätt. Man lägger till ett nytt element på varje bana. Alltså det kan vara en ny typ av fiende, en ny typ av bakgrund, en ny typ av hemlighet. Alltså så här, det finns alltid någonting unikt med varje bana i designen av spelet.
Okej, okay, du menar själva grafikmässigt?
Ja,
liksom.
Precis. Det finns alltid någonting nytt på varje bana. Där du liksom är så här, aha, okej, okay, fan vad coolt.
Mm, liksom, det absolut.
Är
så här,
det är alltid någonting
som tillförs liksom.
Ja, exakt. Och det, sen kan jag också prata lite snabbt om fiendegalleriet. Alltså designen på fienderna. De har ju verkligen liksom gått natt här. Finns det någon fiende som du verkligen gillar och någon som du verkligen hatar?
Alltså jag gillar ju Shy Guys heter de väl?
Ja, de där små.
Det är de här klassiska Mario-fienderna.
Mm.
Men i det här spelet så är det liksom... De är överallt. Fast det finns olika sorter av dem. Precis. Är du i djungeln så får du små så här...
Ja, de typ så här djungel... Eller så här
infödings-shy guys.
Som så här... Wop, 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 wop,
ja, som hoppar och har så här stavar i händerna. Och så har de så här vasskjolar på sig och...
Och spjut och grejer, ja, och så här indianfjädrar och grejer.
Och sen när du är i borgen så har de klätt ut sig till spöken.
Ja, precis.
De är inga riktiga spöken. Det känns som att de är så här kameleontfienden. Ja. De finns överallt. De vill vara med.
Mm.
Och det tycker jag är gulligt. Och då helt plötsligt då, bland alla de här, så kommer den där long-faced.
Ja.
Som har ett jättelångt ansikte som ser lite bakom ut. Och det tycker jag var fint. Alla får vara med. Men... Alltså mest av allt gillar jag nog hur bossarna ser ut.
Ja, bossarna är ju...
Ja, men de är så söta!
Alla bossar är ju supersöta. Ja, men, alltså,
jag vill inte döda dem. De är så gulliga.
Och det där är ju också liksom the power of FX-chippet, många av de här bossarna. Vi behöver kanske inte prata om alltså enstaka bossar så där egentligen, men jag tänker just på den här Ralph the Raven. När du möter honom. Du är på en liten planet typ i rymden. Ja. Och så ska du liksom snurra runt. Du ska gå runt på den här planeten och hoppa på en påle så att den sticker upp i stjärten på honom. Don't ask. Men så är det. Och allting snurrar när du gör det. Och det är också så här, FX-chippet är its best liksom. Det är så otroligt vad snyggt och välgjort det där är. Och jag är 100% säker på att det där typ inspirerade dem till att många år senare göra Super Mario Galaxy till exempel. Just ja, den ja, grejen absolut. Det är helt säker på. Och sen så måste vi också, innan vi lämnar FX-chippet, prata om just också Touch Fuzzy Get Dizzy. Det som händer med spelet när du kommer till den banan. Men då så regnar i alla fall vita sporer från himlen och det som händer då är att allting förvrängs. Banan får, det går som en våg genom banan. Det är så att, vad ska man säga, Yoshi blir superhög och han typ får värsta trippen av det där. Så att allting gungar, banan och bakgrunden och till och med musiken blir du. Jag lägger in lite i bakgrunden här så förstår ni vad jag menar. Det är ju också kraften av FX-chippet. Och det påverkar ju till och med liksom ljudet och musiken och det påverkar allting. Och det är så otroligt, otroligt snyggt gjort. Och att sitta här och prata om det ger det liksom inte rättvisa. Man måste typ spela det här själv eller liksom kolla på YouTube hur det ser ut med just den här banan, eller hur?
Ja, ja, absolut. Och du och jag har ju provat de där blommorna nu.
Mm, precis. Exakt.
Det var en underbar upplevelse.
Ja.
Nej, faktum don't do drugs.
Touch Fuzzy Get Dizzy, den banan heter någonting helt annat i den tyska versionen av spelet. Och tar man de första bokstäverna ur de tre orden så blir det LSD.
Nej.
Tyskarna embraces the drugs.
Ja, verkligen. Mm. Ja. Jag vill bara säga en sak om ljudet som jag tycker att är imponerande. Det är ju sex olika världar liksom. Men liksom när du står i menyn inför varje bana så har varje värld en liten signaturmelodi.
Mm.
Och i början, första världen då, den är väldigt simpel. Det är en liten melodi, som en liten slinga som går på där i bakgrunden. Och ju mer du fortskrider i världarna, alltså när du kommer till andra världen, tredje, då läggs det på ett instrument.
Ett spår liksom.
Ett spår. Så att låten blir mer dimensionell och mer djup. Så i sista banan, då är det ju värsta orkestreringen och det är liksom trumpeter och det är trummor. Och
då
är
man taggad liksom.
Då är man taggad. Mm. Alltså bara en sån sak. De har tänkt på allt.
Det motiverar igen till att fortsätta spela liksom.
Ja, absolut. Man vill ju veta hur melodin kommer låta.
Ja, men typ. Ja. Typ. Det är en sån enkel liten sak bara så här, som är riktigt så här, genidrag.
Absolut.
Och det här kartsystemet, det introducerades ju i Super Mario Brothers 3.
Måste ta upp en sak och det är ju gameplay.
Ja.
Och det är kontrollerna vill jag börja med.
Okej. Okay. Mm.
Kontrollerna i det här spelet tar ett tag att lära sig. Det måste man ju faktiskt säga. Det här är ett svårt spel. Det känns som att man aldrig riktigt har kontroll över vad Yoshi gör. Han bara glider runt och man känner typ att man bara försöker överleva på varje bana. Han har ju typ ett lager Bregott under fötterna.
Mm, jag håller både med dig men samtidigt inte, för att jag tycker att kontrollen är den är lite överkänslig skulle jag säga. Alltså den är, om du lär dig att bemästra det här spelet, då är bara känsligheten till din fördel. Men som ny spelare för spelet, och det inkluderar,
då
inkluderar det både dig och mig egentligen, för jag har inte spelat det på liksom 20 år. Så då känns det liksom att det är lite Bregott under fötterna.
Ja, ja, absolut. Han är insmord topp till tå.
Mm.
Alltså du kan inte stå på en plattform utan att glida ner. Alltså,
ska vi prata lite om Yoshis liksom färdigheter? Vad kan han göra?
Snart. Ja. Jag vill bara säga att i början när jag spelade det här spelet, då tyckte jag att det här var fruktansvärt jobbigt för att jag försökte spela så där snabbt som du kunde.
Ja.
Men det gick mycket, mycket bättre när jag liksom skippade det och tog det lugnt.
Ja, vi spelar ju det här på olika sätt, du och jag.
Så mitt förslag till er som vill spela det här och liksom har problem med det här, spela inte det som en speedrunner, utan alltså, ta dig tiden, lär dig dynamiken, tyngden i kontrollerna och hur Yoshi rör sig, så går det mycket, mycket bättre. För så tyckte jag, och sen i slutet så var jag mycket, mycket bättre och det blev lättare i slutet än vad det var i början faktiskt.
Men jag har ju en jävla fart när jag spelar spel generellt. Jag vill att allt
ska gå fort. Ja, du springer rätt in i fienden också.
Ja, men det är så här, you have to be brave, son.
Ja, jag, men du har sett för mycket speedruns.
Jag tror det också. Jag har ju sett, framförallt har jag sett jättemycket speedruns på just det här spelet. Så jag vill ju gärna, jag vet ju hur man kan göra, jag vet ju hur man kan göra liksom för att ta sig igenom skitsnabbt.
Jag förstår men inte det, hur det också de kan vara så snabba.
Det är lite så här kontraproduktivt om man spelar spelet första gången att spela det snabbt, för det är bättre egentligen om man spelar det sakta och upplever allting och tittar noga på allt du ser, för det finns så mycket små detaljer du inte får missa liksom. Det är synd om du missar det. Men ska vi prata lite grann om Yoshis rörelsemönster, och han kan ju gå, det vet vi ju att han kan, och han kan ju hoppa. Sen kan han även då använda sin tunga för att äta upp fiender, och han kan göra det i, måste tänka nu, det blir tre olika riktningar. Han kan inte slicka neråt, men uppåt och vänster och höger kan han slicka. Inte diagonalt, utan och sådär. Han kan hoppa och göra en liten sån här svävargrej, alltså att han behåller sin...
Han kan
sin...
få en extra liten skjuts om man håller in hoppknappen.
Ja, det blir liksom som ett vågmönster nästan. Han tappar lite altitud och sen stiger han upp lite till. Liksom.
Han flyger upp den sista biten.
En litet skutt, liksom, eller man ska kalla det för.
Men den viktigaste grejen han gör, det är ju att han kan skjuta äggen.
Kasta sina ägg, ja.
Exakt.
Kasta sina oimpregnerade foster.
Ja, det där förvirrande. Det här tycker jag är väldigt roligt.
Mm.
Att han kan skjuta ägg, det är ett roligt sätt att... Dels att man tar fiender, men även liksom bonusaker. Man låser upp vägar, man kan låsa upp dörrar.
Mm.
Jag känner att de hade kunnat nyttja det här fenomenet ännu mer. Tänk dig de här ricochettskotten, att man skulle kunna hamna i lite bonusrum där du måste skjuta på ett visst sätt för att låsa upp. Liksom.
Jag tror att det finns sådana, fast vi var nog för dåliga för att hitta dem bara. Ah, de finns nog där.
Ah.
När man då trycker på knappen för att kasta ett ägg, då kommer ju ett sikte upp, och det där siktet går ju av sig själv. Du kan inte styra det där siktet. Och det tycker jag är väldigt genomtänkt och perfekt som det är.
Ja, hur för skulle det annars ha varit? Ja, det hade då hade varit... du behövt styra med styrkorset.
Precis.
Och då hade inte Yoshi kunnat röra sig.
Exakt. Nu kan du ju liksom styra Yoshi samtidigt som du mer eller mindre typ påverka, alltså du kan inte påverka siktet, men du kan välja vilken riktning du ska skjuta baserat på din timing. Så att det handlar ju även om det handlar ju mycket om timing för att kunna skjuta bra liksom. För att den här går ju upp ner, och så måste du så här träffa rätt sekund, och det är ett lysande sätt att göra det på, för det hade varit bökigt om man liksom skulle ändra altitud på äggkastet med typ L och R. Det hade varit bökigt.
Ja, nej, det hade jag inte gillat.
Man har liksom fått in väldigt mycket olika av rörelser som Yoshi kan göra på väldigt få knappar, och de har löst det liksom på ett väldigt genialiskt sätt, för att du kan spela spelet riktigt jäkla snabbt.
Ja, ja,
om du är
absolut
duktig. Och det är tack vare att kontrollen är designad på det sättet som den är, anser jag i alla fall.
Det finns ju några andra spelmoment som där du kontrollerar Yoshi eller Mario.
Mm.
Du kan ju ibland flyga. Du liksom påträffar en stor kub med typ en helikopter.
Eller en ubåt.
Eller en ubåt. Du kan gräva dig som mullvad, dyka som ubåt. Och de här momenten är otroligt onödiga. Det här är de värsta momenten i hela spelet, tycker jag.
Mm.
De är otroligt svårstyrda, de är tråkiga, de tillför ingenting. Jag hade faktiskt hellre velat ha det som så att de är frivilliga.
Mm.
Att det är liksom delar av banan där du, om du vill, om du törs eller om du har fingerfärdigheten, så kunde du ta en extra svår bana där det krävdes att du antingen dök som en ubåt genom minor och svåra fiskar,
blåsfiskar,
eller om du liksom skulle flyga, manövrera den här lilla helikoptern genom en svår terräng och få typ massor av extra liv. Eller så kunde du skita i det.
Ja.
Men här har vi istället det här påtvingade momentet att du ska styra den här jättejobbiga grejen. Och hur ska det förklaras? Alltså, blev han en helikopter eller? Alltså jag fattar inte. Det är skittråkigt. Men det, ja, det är ingen konstigt som gillar dem. Ja. Alltså variation i all ära, men det här är bara onödigt.
Mm. Har du tänkt på en sak? Att Yoshi är ju typ odödlig. För att när du har Baby Mario på din rygg, om du blir träffad av en fiende så tappar du ju Mario. Och då så måste du liksom skynda dig på att försöka hitta honom igen innan tiden går ut. För då kommer de här dumma killarna och plocka bort honom.
Ja, ja. Men det händer ju ingenting om du själv blir slagen. Du,
nej,
blir bara
precis
lite knockad.
Du blir knockad. Men det tycker jag är, det är kul. För det är också ett ganska unikt sätt att göra det på. Det hade varit bökigare om du, när du blir träffad en gång, tappar du Baby Mario. Blir du träffad en gång till så dör du. Det hade inte varit lika kul.
Det hade blivit för svårt.
Ja, det hade blivit för svårt. Nu är det så här, nu just den här grejen att du inte tekniskt sett kan dö gör ju att spelet får en annan charm och det blir roligt hela tiden, för att det känns som att du hela tiden ändå alltid har chansen att klara dig. Det är inte det här hopplösa att nej, nu kommer jag dö, fuck it, jag skiter där, utan det är hela tiden det här att
förutom
när du spelar vissa moment av spelet så känns det ibland väldigt nattsvart och hopplöst, men oftast så är det liksom det här att jag har 3 sekunder på mig, jag hinner hitta Mario, jag hinner upp där och ta honom. Och ibland så hinner man, ibland hinner man inte. Men spelet ger dig liksom en extra chans att kom igen nu, du ryck upp dig nu grejer vi det här tillsammans. Även om spelet är väldigt svårt så är det ändå ganska förlåtande. Det enda som egentligen kan döda Yoshi är ju typ spikmattor och typ lava. Han överlever ju allt annat liksom. Han är ju odödlig liksom. Det är kanske därför fienderna hatar honom. Att han är odödlig.
Kanske det.
Alla andra invånare på Yoshi's Island har insett sin egen dödlighet utom Yoshi som är odödlig. Kan det vara så?
Det kan vara så.
Det är därför de hatar honom så mycket.
Men det här bidrar ju ändå till att du som spelare anstränger dig mer. Mm. För om du jämför med föregångaren Super Mario World 1, eller egentligen alla Mario-spel, där tar du ju en hit liksom, om du har ätit en svamp innan då. Pro drugs, nej.
Ja, pro drugs, yeah, drugs are good for you.
Nej, men då tål du ju ett slag liksom, eller flera. Men i det här spelet så kan du ju inte bli slagen, för då tappar du Baby Mario liksom.
Ja, exakt.
Det gör att du till varje pris undviker att bli träffad. Mm. Du kanske inte dör av det, men det blir väldigt, väldigt jobbigt att tappa den där skrikande bebisen liksom. Mm. Och sen kommer de där små varelserna och snor honom.
Men det är därför ljudet kring Baby Mario, det här grätet, är så jävla störande.
Det är, ja, bara det är för enerverande, för spelet, vi förknippar ju det med döden.
Exakt. Spelet vill ju påminna dig om att Mario är din första prioritering.
Ja, det är ju vår livlina liksom.
Du kan inte ens gå i mål utan Mario. Även om du ser mållinjen tappa Mario, du kan inte bara springa in i mål. Du måste gå tillbaka och hämta honom. Det är därför den här jävla signalen är så otroligt irriterande, för att Mario är det viktiga. Han är liksom, det hela det här spelet är egentligen ett enda långt jävla escort mission.
Oh,
och jag hatar ju escort mission. Fast här har escort mission gjorts rätt, tycker jag. Det är liksom justice for escort missions forever.
Förutom när man måste styra bara Mario. Då har vi de här äckliga momenten när någon blir en helikopter typ.
Ja, ah, jo, precis. Ah. Exakt.
Men om vi ändå vi har ju snuddat lite på hur banorna är uppbyggda och sådär. Vi har pratat om världarna lite så, men banorna är ju liksom inte ta dig från punkt A till punkt B, utan de är lite så här labyrintliknande.
Speciellt borgarna är ju så.
Det är ofta så att du ska hitta nyckel till en låst dörr. Och då helt plötsligt så har vi en pussellösning. Och det här uppskattar jag jättemycket.
Mm.
Och förutom att du har liksom en övergripande lösning på banan, alltså att du ska lösa en dörr, så finns det även lite mindre pussellösningar i liksom implementerande. Det kan vara till exempel att du behöver en stor sten för att du ska ta dig igenom en smal passage med massor av fiender liksom.
Då måste du frakta stenen.
Då måste du putta på den där stenen liksom, ha med dig den. Du kanske behöver den för att du ska nå till en högre plattform till exempel. Det här är väldigt, väldigt roligt. Det gör att spelet liksom blir flerdimensionellt. Det blir mer än bara plattformshoppande och duckande. Och det är därför jag tycker om grottorna också, för där har vi liksom, det är inte självklart från början vart du ska gå.
Nej, precis. Det är så lite pilar och ibland så lurar de där pilarna dig lite grann.
Ja, absolut.
Lura in dig i återvändsgränder med massa fiender och sådär. Men får jag bara säga en sak, apropå plattformshoppandet i det här spelet. Det finns en mekanik i det här spelet som jag är så otroligt tacksam över att den existerar. Och det är så här, jag ska försöka förklara det här. Det är lättare liksom om man spelar spelet och upplever det här själv. Men du står på en plattform. Plattformen rör sig. Det kommer någonting emot dig. Du behöver hoppa för att undvika den här fienden. Och du behöver då också i fallet ner sen då, från hoppet, planera att du ska landa på den här lilla grejen igen som
så
rör sig.
Så du måste hoppa framåt?
Du måste liksom hoppa framåt. Och
du
försöka,
måste vara förutseende.
Precis, och tänka hur snabbt du rör dig. Men i det här spelet så räcker det med att du bara trycker på hoppknappen för att Yoshi följer med ändå. Han
fast
är
inte alltid, Robin.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej.
100% av fallen.
Så nej.
Är det så. För det är det visst.
Det är inte rätt.
Det är visst rätt. Varenda plattform, eller vänta nu, så här är det.
Inte de där flygande. Nej. Som går på räls.
Nej, inte de som går på räls. Men de andra gör det. Att de som går längre sträckor i spelet, de plattformarna, hoppar du bara rakt upp så följer du med. Och då behöver du liksom inte styra.
Den väntar på dig liksom.
Den typ, ja, väntar på dig. Eller Yoshi har typ en magnet i skorna som sitter fast i den här plattformen. Som
i
gör att
bregottskor.
Du behöver inte planera din landning. Utan
nej,
du kommer
förstår.
Landa bara du hoppar. Du behöver inte styra. Och det är en sån här liten mekanik som jag aldrig har tänkt på. Som jag märkte nu. Och bara så här, shit, vad snällt av dem att göra det. För att
absolut.
Det hade varit helvetet om man behövde planera sin landning. För att hans, den här lilla skuttflyget som Yoshi gör, den är inte alltid så jävla styrvänlig. Den brukar
nej.
Göra som den vill ibland. Liksom.
Ja, den är vidrig. Men det är som sagt inte på alla plattformar. Och för det mesta så är det ju sådana där som inte har det implementerat.
Jag tänkte främst på snövärlden. Liftarna har ju den.
Liftarna har
och
det.
Och det är
exakt.
Extremt tacksamt. Alltså det är
ja, men det är en värld.
Speldesigners där ute, se och lär hur man gör för att inte frustrera spelare.
Men då har man ju tagit bort svårigheten i hela det segmentet.
Nej, det är fortfarande svårt. Men, det är
ja, men
inte,
du ska
det
trycka
inte
på hopp i rätt tid.
Ja, exakt. Eller kasta ägg.
Eller
det blir
ja,
inte
kanske.
Den här dubbelfrustrationen att behöva planera din landning. Och det tycker jag är jättesnällt.
Ja, ja, absolut. Mm. Banorna har vi ju tagit hand om. Världarna har vi pratat om. Sex världar. Jag älskar att det är olika teman. Sen har vi ju faktiskt inte bara en borg på varje bana.
Två borgar.
Eller i varje värld, utan vi har två borgar, ja, precis. Mm. Jag tycker att det här är väldigt bra. I de andra Mario-spelen så har jag alltid liksom bävat lite inför de här borgarna, för de är alltid så svåra.
Du gillade dem i det här spelet?
Jag älskade borgarna. Mm. De var jätteroliga. Och jag tror att i och med att det var så många borgar så liksom man blev van vid att köra en liten borg hit och dit. Bossarna blev liksom inte så skrämmande. Och sen ser de ju ut som vandrande bakverk också.
Ja, exakt.
Men det blev liksom inte lika hotfullt och läskigt.
Kan vi inte prata om bossarna?
Jo, hemskt gärna.
Har du någon favoritboss?
Ja, snart. Mm-hmm. Jag vill bara liksom, vi måste förklara bossarna i det här spelet. Mm-hmm. Det är alltså, enligt det här spelets lore, det är vanliga fiender helt enkelt. Mm. Som den här elaka trollkarsfågeln Kamek. Han förtrollar dem till jättestora bestar kan man säga. Men de är alltid fortfarande jättesöta.
Och dumma, korkade.
Verkligt, verkligen. Och de är väldigt lätta.
Ja, faktiskt.
Alltså,
alla bossar
är
lätta. Är
de lättaste i hela spelet egentligen. Och min favoritboss är faktiskt den första.
Vilken var det nu igen då?
Alltså det är typ en jättestor rosa blob med byxor.
Just det.
Och
nej, det är
lösningen.
Han är inte rosa, han är orange. Du tänkte blanda ihop
orange.
Två. Ja, han har byxor.
Ja, han ja. Som har byxor i alla fall. Du klarar den här bossen genom att du skjuter ägg på hans byxor. Det som händer är att när du har skjutit tillräckligt mycket, då kommer han tappa byxorna och bli generad och alldeles röd. Och så kommer han fly fältet. Mm. Det är så gulligt.
Alltså varenda bossfight i det här spelet är minnesvärd på sitt eget vis. Jag tänker direkt på den här som vi streamade faktiskt lite när vi spelade det här spelet och när vi mötte det här, det håriga spöket. Det är ett spöke som är genomskinligt, som har ett hjärta. Spöket är även lite hårigt, har tre hårstrån. Även hjärtat är hårigt och har tre hårstrån.
Det är som att den är lite smutsig.
Ja, men typ, precis. Sen har den ett helt 100% hjärndött uttryck också, den här stackars spöket.
De ser ut som amöbor.
Ja, men typ. Och du ska alltså den här spöket är ju, alltså dess kropp är ju typ som gelé. Du ska liksom skjuta på samma ställe på den flera gånger för att den liksom får en liten buckla där du skjuter den, och till slut så når ju den där bucklan in till hjärtat och så träffar du hjärtat med ett ägg.
Hemskt.
Det är jättehemskt. Men det är också så här, FX-chippet visar verkligen vad den går för. Den kan skala upp fiender och göra dem så otroligt, det bidrar till otroligt minnesvärda bossfighter.
Absolut.
Ralph the Raven som jag pratade om tidigare, när du ska springa runt och allting snurrar när du går, när du går runt den här.
Och sen när han dör, då bara försvinner han och blir en stjärnbild.
Ja, det är starkt.
Man bara, vad mörkt. Ja. Vad betyder det här liksom? Fruktansvärt.
Att Baby Mario och Yoshi dödade den där jäveln.
Ja, slaktade dem.
Men sen även slutbossen är ju otroligt minnesvärd. Och,
ja, absolut.
Där har du ju liksom den mörka himlen. Och du ser Mega Bowser i horisonten och du ska kasta enorma ägg på honom, och det är musiken och allting, det är så jävla bra.
Men då är
bra.
Ju inte det den Bowser som Mario träffar på senare?
Jag tror att det är det. De växer liksom upp sen på
varsitt
håll.
Borde inte det vara Baby Bowser?
Nej, det kan inte vara så. Mario är baby, ja. Och Bowser är baby.
Ja.
Sen växer de ju upp, så de måste ju vara jämngamla liksom.
Ja.
Sen får ju Bowser Jr. när Mario är vuxen. Då föds ju Bowser Jr.
Jag menar att i de senare spelen, ja, så är det hans jämngamla Bowser, ja, som är hans fiende.
Ja, exakt. Det var, ja, det jag menar. Ja.
Det är ju det jag säger.
Ja,
alltså
det
är det ju inte den allra slutliga bossen, den vuxna Mega Bowser.
Nej, utan han blir ju förtrollad till att bli Mega Bowser av den här jävla trollkaren som jag hatar, som skjuter grejer på en. Han skalar ju upp alla fiender till bossar,
ja,
och nu, sen så till sist så skalar han ju upp Bowser till att bli en Mega Bowser liksom.
Du har rätt.
Som kommer i horisonten.
Här. Jag skyller på att jag är gravid. Jag är lite förvirrad. Vet du vad jag trodde?
Nej.
Jag trodde att det var typ så här,
Bowser. Nej, alltså mystiken kring Bowsers föräldrar är ju fortfarande närvarande. Storken kanske kommer.
Eller kanske en dinosaurie. Vi vet inte.
Kan han vara besläktad med Yoshi, tror du?
Nej, han är ju en Koopa. Han är ju typ en sköldpadds... Det är,
ja,
den där mytologiska.
Ja, Kappa. Koopa.
Kappa, ja, just det. Nej, men jag tycker i alla fall att de här banorna, bossarna, upplägget egentligen, det är otroligt innovativt.
Mm.
Och för sin tid, alltså när det gäller 3D, alltså du har ju nämnt det där med Ralph the Raven ett antal gånger nu.
Ja.
Alltså variation med spelmoment.
Mm.
Och en sak som jag uppskattar så mycket i banorna som är genomgripande är att spelet har humor.
Ja, exakt.
Till exempel banan här med de här hallucinogena blommorna som gör en hög. Alltså,
ja,
miljöerna, musiken, allting. Det är ju humor. Och,
ja,
det gör liksom att man vet inte riktigt så här, är det ett barnvänligt spel?
Svårighetsnivån säger ju att det inte är vidare barnvänligt,
ja,
anser jag.
Det blir ju väldigt humoristiskt med de här pastellfärgerna. Allting är så glatt och sen samtidigt så springer du runt där liksom hög som ett hus.
Yoshis blick när han har tagit dem där.
Ja, men de är ju blodsprängda liksom,
ja,
och han kan inte stå still. Är
han
det
stirrar,
skitkul
han,
alltså.
Han stirrar dött ut i intet och bara och så kan han inte stå still. Han rör sig hela tiden,
ja,
också sådär.
Nej, det är så, ja, skitbra alltså.
Verkligen.
Men ja, det här spelet är ju svårt.
Ja, det är det.
Faktiskt.
Det är det.
Man blir ju liksom lurad av att det är så gulligt. Man tror att det bara är ett harmlöst plattformsspel, men nej, det är det inte. Och jag tror, för mig i alla fall personligen, så har det att göra med de här svårstyrda kontrollerna.
Mm,
faktiskt.
Mm.
Bossarna har vi ju redan konstaterat är de lättaste. De kan ju oftast inte göra någon skada överhuvudtaget.
Nej, de kan typ knuffa ut dig från kanten.
Ja,
det är typ det som
och så är det
grejen.
Ett fåtal som liksom kan skada dig.
Ja, exakt.
Men annars tycker jag att det här är ett svårt spel. Men som sagt, spela inte det här spelet som en speedrunner.
Nej.
För då kommer ni missa så mycket.
Jag tror det också. Jag känner att jag kanske gjorde bort mig lite där när vi spelade. Liksom att jag...
Nej, alltså jag blev imponerad. Du är jätteduktig på det här spelet.
Jag är ganska bra på det.
Ja, absolut.
Ja.
Mm. Alla spelar ju sina spel olika liksom. Det här var ju första gången jag spelade det, vilket gjorde att jag liksom hasade mig framåt. Jag tog ett steg i taget,
ja, visst,
liksom.
Visst,
och,
visst.
Aha, hur ska jag lösa det här? Ja, men du vet.
Mm.
Det är lätt att man får panik när det är liksom tre stycken så här piranha plants som står och skjuter eldklot på dig.
Ja, det är de värsta fienderna tycker jag. De här piranaplanterna som kastar grejer på dig.
Nej,
det
är... vet du vad de värsta är?
Nej.
Alltså de där piranaplants, de är ändå utplacerade på ett sånt sätt att du kan ta dem.
Mm.
De skjuter ju. Och du måste skjuta på dem för att du ska liksom ta dem. Men har du inga ägg, nej, men då kan du svälja det som de skjuter på dig.
Mm, mm.
Så det är ändå liksom så här, ja, ganska fair, rättvist, du kan ta dig igenom dem. Men så har vi de här äckliga, vidriga sakerna som...
Själ, Baby
som
Mario.
Som själ, mm. Baby Mario. Det
är tjuvarna.
Blåa små tjuvar. Och de är de enda i spelet som ser arga ut.
Mm.
Typ.
Ja, de
alla
är
andra
riktigt...
är så glada och nöjda med livet. Mm. Men de här, de springer efter dig. Och de kan ta sig igenom vilka hinder som helst. Alltså, de, they will hunt you down.
Mm.
Alltså, men de är också så här, bara ta det lugnt. Hoppa på dem två, tre gånger så ja. Dör de. Liksom.
Och det här spelet också så här, det, även om man inte spelar det som en speedrunner. Det finns ju även mycket annat att hämta om man är en sån här som gillar att 100% av spel. För att varje gång du klarar en bana i det här spelet så visas det upp hur mycket poäng du får, och det är baserat på hur många stjärnor du har tagit, hur många röda mynt du har tagit och hur många såna här fula vita blommor du har tagit. Och sen så räknas det ut en viss procent. Och får du 100% på alla banor på en värld så får du en bonusbana. Så att det finns ju liksom ett completionist syfte med det också. Du kan ju spela spelet casually. Ta det bara igenom det. Sen finns det även ett sen finns det liksom ett hardcore mode där du ska samla på dig 100% på alla banor. Det finns speedruns på det här som gör det på 1 timme och 40 minuter eller vad det är.
Så det är ju sjukt.
100% på alla banor. Det är nästintill omänskligt skulle jag vilja säga.
Men då blir ju liksom spelet flerdimensionellt utan
ja, ja.
Att du nödvändigtvis behöver välja en svårighetsgrad.
Ja, exakt.
Det behöver du ju inte.
Nej.
Utan du väljer helt och fullt din egen nivå.
Mm.
Det fanns ju vissa banor som vi satt och alltså handsvetten rann.
No
okej,
shit,
för att jag har handsvett varje gång jag spelar.
Du har en enorm handsvett. Alltså jag får liksom ta kontrollen och gnugga den på shortsen.
Ja, men jag är hot-blooded.
Alltså den är typ blöt.
Ja, ja, absolut.
Det är otroligt alltså.
Men vissa banor, det var ju så här, men shit! Hur ska vi överleva det här? Och då blev det bara att vi typ flög igenom banan. Vi tog typ sats och bara hoppade och försökte hoppa över allting. Vi bara såg röda mynt, vi såg blommor, vi såg hemligheter.
Mm,
vi, bara, vi gör inte det där.
Nej.
Vi försöker bara överleva. Så jag menar,
ja,
du
ja.
Spelar spelet på din egen nivå liksom. Mm.
Vi ska strax börja summera här, men jag tänkte, det finns ju som sagt en story i det här spelet. Det finns otroligt mycket man kan ifrågasätta kring den här handlingen. Men liksom, vad tycker du om handlingen?
Jag tycker väl inte så jättemycket egentligen. Det här är ett Mario-spel, vad ska man säga? Det kräver ingen djup story. Jag tycker ändå att det är gulligt att Mario och Luigi är på väg till sina föräldrar med en stork.
Det är jättefint.
Liksom, there's no sex involved in Mario World. Alltså,
nej.
Här är bokstavligen storken som kommer. Som flyger med dem i små knyten liksom. Jag vet inte, ska det här tillhöra kanon eller?
Det är det jag ställer mig frågan till. För jag tänker ju så här att alltså, jag kan ju ha fått det helt om bakfoten. Jag är ju uppvuxen med tecknade tv-serien av Super Mario. Och då bor de ju i typ Brooklyn. Alltså är Mario och Luigi födda i svampriket? För att de blir ju hemlevererade till slut i slutet av spelet till ett svamphus där en mamma och pappa står och väntar på dem. Och de har ju redan kepsarna på sig också.
Men nej, det här Brooklyn, det är en efterkonstruktion. Första
ja,
Mario-spelet
alltså,
är väl inte i Brooklyn?
Nej, men jag tänker så här. Mario och Luigi... I de andra spelen, då är de liksom de enda människorna i svampriket, i stort sett. Hur fan gick det till då?
Jag vet inte. Men du tänker ju på den här ghetto-serien.
Ghetto-serien?
Ja, men den är ju värsta så här, street.
Jag tänker på Super Mario Brothers dun, Super Show. Dun,
dun, dun, dun, dun, dun. Och så bara rappar de på
alltså,
bakgrunden. Den är street.
Vi sitter ju här nu och försöker diskutera liksom...
Det logiska i någonting ologiskt.
Timelinen i Mario-spelen. Det finns liksom ingenting som är consistent med det där.
Nej.
Alltså, det är som Mario.
Vem säger att de är människor?
Ja, alltså Mario, vad, hans efternamn, är det Mario?
Ja,
alltså,
de heter Mario Mario, vem heter så?
Det har vi lärt oss från den här otecknade Mario-filmen från 90-talet där, med Dennis Hopper och de där. What's your first name? Mario. Last name? Mario. Mario Mario. Det var ju så här. Det var ju typ när de skrev manus till den här filmen, då bara, vad heter han efternamn då? Nej, men då sitter liksom Miyamoto i Japan bara svettas och är förbannad. Han heter bara Mario, han har inget jävla efternamn. Ja.
Men så går det när man ska finna rationella lösningar i någonting helt ologiskt.
Ja, precis.
Han heter inte Mario Mario, han heter bara Mario.
Ja, exakt, exakt. Och det är därför jag tycker också att man det är kul att prata liksom teorier kring det och sådär, men jag har aldrig tänkt på det här att Mario liksom är uppvuxen i svampriket. Jag har tänkt att han är uppvuxen i vår värld och sen har han liksom hamnat i svampriket.
Nej, det har inte jag.
För att rädda prinsessan.
Jag har bara tänkt att de tillhör en värld med svampar och rosa prinsessor och
ja,
Bowser.
Det är ju lite märkligt dock.
Jag menar, är det inte märkligt att du äter en svamp och växer?
Jo, kanske.
Att det
kanske
finns sant. Svampmänniskor.
Ja.
Svampgubbar. Att du rider på typ en dinosaurie
och slår den i huvudet när den
slår
ska...
den i huvudet.
Ja.
Alltså det anmäler allt, att det peta alltså.
Allt det där är en helt annan historia, men ja,
vi
tar det när vi pratar om djurmisshandel och sånt när vi pratar Super Mario World 1 någon gång i framtiden, så kan vi prata om det här med animal abuse.
Ja, men jag tycker det faktiskt. Vi börjar
summera här.
Ja, slutplädering.
Ja,
vad
precis.
Tycker vi?
Ska du börja eller?
Ja, det kan vi göra. Alltså, det här spelet är, ja, vad ska man säga? Otroligt gulligt, charmigt plattformsspel som stundvis bjuder på en riktig utmaning, tycker jag i alla fall. Mm. Men den här liksom sockersöta designen och varierade spelmomenten lyckas ändå på något sätt alltid hålla intresset vid liv. Trots att allt bokstavligen är typ förklädda dödsmaskiner som vill åt dig. Så det här spelet har verkligen lyckats imponera på mig rejält. Jag vill ändå påstå att det här är ett av de bästa spelen på konsolen.
Ja.
Faktiskt. Det enda negativa jag kan säga, det är alla de här momenten där du tvingas spela som en mullvad eller helikopter, fisk, dylikt. Det kändes väldigt tråkigt, det var för svårt, det tillförde ingenting. Och då hade jag hellre då önskat att det var någon sån frivillig del av banan där du blev liksom rikligt belönad med typ 10 extra liv. Okej, kanske inte så mycket, men 3 eller 5 liksom. Då hade det inte gjort någonting att de var svåra heller. Tycker jag.
Nej.
Men overall, vilket bra spel. Verkligen. Och jag tycker faktiskt om musiken nu.
Ja, du ser. Men alltså, lyssnar man bara på musiken så blir det ju liksom, vad är det här för konstig musik? Men spelar du spelet till musiken, alltså som det är menat, då blir det ytterligare bara en kanal och en dimension för spelets charm, eller man ska kalla det för.
Ja, och jag hade ju typ bara hört den här typ.
Det är så jävla bra.
Den är fortfarande tompig, men jag uppskattar den mer nu när jag har, alltså när jag ser att den passar spelet.
Jag skulle säga att det här spelet har en enorm charm. Och det är liksom, det är så mycket små saker hela tiden som händer. Fiende beteenden som är att man bara sitter och skrattar åt ibland, för de, ibland ser man fiender som så här, vad står han och gör där borta? Han håller på med någonting jätte... Vad gör han där borta? Alltså du vet sådär, man... Fienden... Ah, det känns som att... Man ska kunna säga så här. Jag rör till det, men allting känns levande. Allting känns som att det hade levt vidare om inte du hade gått hit. Och
precis.
Sett det här så hade det här ändå hänt. Liksom.
Ja.
Allting känns levande.
Det
här spelet är ju också som en godispåse med färgglatt godis. Men i vissa... utav de här godisarna så finns det sylvassa jävla rakblad som du måste akta dig för. Du får inte tugga i dig godiset för snabbt, för då sväljer du det här rakbladet och skär upp halsen och dör en smärtsam och blodig död.
Det är typ pastellfärgade cyanidkapslar.
Ja, men typ. Lite, nu är vi inne på det här lite grann med knarket igen här.
Det är en ganska
knarkig upplevelse i hela spelet.
Ja.
Men det är som sagt otroligt, otroligt vackert, charmigt, och det lockar in dig till att bli en självsadist. Det här spelet är ju det är ju jävligt svårt, men det är samtidigt så jävla, jävla kul. Du älskar spelet. Även om du sitter och svär och hatar det i stunden, så är det så här, jag kan bara prova en gång till. Jag tror jag kan greja det den här gången liksom. Men även om vi har den här charmiga grafiken, skulle vi plocka bort det? Vi plockar bort den charmiga musiken, alla förgrunder, bakgrunder, liksom designen. Om vi bara ser det som ett naket plattformsspel, så hade det hållit ändå, för det har så mycket unika moment. Just det här med,
men jag har ju plockat bort allt.
Just det här,
vad skulle vara kvar?
Att du kan äta ägg, kasta projektiler,
att
fienderna kan skalas upp och göra stora eller små. Alltså det finns så mycket i spelets grund som hade gjort det till ett fantastiskt spel oavsett hur du valde att lägga designen på det. Det hade funkat, för att det här spelet var ju tänkt att se helt annorlunda ut från början. Det hade varit tänkt från början att likna mer Donkey Kong Country i sitt utseende. Mer semi-fuskt 3D liksom, var ju tänkt från början. Och sen så ville inte Nintendo göra det, och då blev det liksom det här att, men då gör vi det superbarnsligt. Miyamoto bara, men vi låter typ en 3-åring designa skiten. Och då var de direkt så här, ah, det här ser jättecharmigt ut, vi kör på det. Och det är det jag menar, att det finns liksom två lager av skönhet i det här spelet. Gameplay-mekaniken i sig är fantastisk som den är. Grafiken och designen är fantastisk som den är också. Och att man har kombinerat de här två gör ju det här spelet till en oförglömlig klassiker. Verkligen. Det är frustrerande, men riktigt jävla underhållande och bra också.
Absolut. Om du jämför med andra plattformsspel på Super Nintendo, så är vi ju inte i närheten av den här, av de här dimensionerna.
Nej.
Av gameplay. Variationerna är oändliga.
Mm.
Det finns så mycket att prata om i det här spelet. En serie som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Och vi ska absolut inte prata någon skit om det spelet.
Nej, nej.
Men Castlevania-serien, som är ett klassiskt plattformsspel, där har ju inte du lika många variationer i hur din karaktär kan spelas. Alltså det är väldigt basic. Det är hoppa, ducka,
piska.
Slå, piska. Mm. Precis. Det funkar ändå, för att själva miljöerna är väldigt spännande.
Stämningen och musiken.
Musiken. Bara det faktum att det finns en bakgrund, lore, en djup historia som gör att du vill fortsätta ta dig fram och gräva i historien liksom. Mm. I det här spelet så har ju, alltså storyn har ju inte så jättestor betydelse.
Nej.
Det är inte så här, åh, det är så spännande, jag vill veta vart de har Baby Luigi.
Mm.
Nej, inte direkt. Men där har du istället satt krut på gameplay istället. Och det är det Nintendo gör bäst.
Kvalitet.
Mm. Alltså det här är riktigt, riktigt bra arbete.
Mm. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag rekommenderar alla till att spela det här, för att det är barnsligt jävla kul.
Ja, det är liksom sketans kul alltså. Mm. Och ta er bara tiden att lära er kontrollerna, så är det inte jättesvårt.
Nej.
Nej.
Det var, vi ska läsa lite kommentarer också.
Det
eller hur?
Ska vi.
Vi ska bläddra fram de här bara. Ett ögonblick. Och som vanligt så måste jag säga att vi har fått jättemycket fina kommentarer, men vi har inte tid att läsa upp alla. Vi har valt ut 5 stycken kommentarer här. Lite på måfå. Men vi vill tacka alla som har gillat och delat och kommenterat förra avsnittet.
Alltid lika kul att läsa era kommentarer.
Ja, verkligen. Henrik Svensson skriver så här: så många minnen. Jag minns att jag varvade spelet flera gånger med 100 poäng på varje bana, inklusive bonusbanorna. Det är, fan, det är sjukt imponerande.
Men hur kan man det?
Det är omöjligt. Jag,
det är, nej. Nej, nu tycker vi inte om dig.
Nej, precis.
Jag skojar.
Mitt favoritmoment var när man kunde förvandla Yoshi till olika fordon, helikoptrar. Och
ja, men nu får du ge dig. Skojar du eller?
Henrik Svensson tyckte om det, att man kunde vara helikopter och grejer. Variationen på bossarna var också väldigt bra. Spöket i krukan var min favorit. Ja, men det är en charmig boss också.
Ja.
Men den här kommentaren visar också på att spelet...
Det finns något för alla.
Det finns någonting för alla, ja. Mm. Det är liksom tillfredsställer de flesta. Liksom. Då kan du läsa nästa.
Då har vi en kommentar från Söderholts som skriker...
Han skriker i kommentaren. Grafiken var fortfarande väldigt fin.
Nej.
Han skriver
att grafiken var och är fortfarande väldigt fin. Gillade melodin till introt i början. Sedan är det en bra spelupplevelse rakt igenom. Tappade man Baby Mario, vilket hände konstant, så var ljudet rätt jobbigt. Ett av Super Nintendos topp 10.
Ja. Det kan vi hålla
väldigt
med om.
Väldigt fint summerat.
Det är topp 10 på SNES.
Ja, absolut.
Ja, det måste det vara. Då har jag fått en kommentar från Retro Game Collector Sweden på Instagram. Han säger: ett av de mest överskattade spelen till Super Nintendo enligt mig. Föregångaren är bättre på alla vis, men visst, grafiken är väl unik.
Det här uppskattar jag också. Det här är en ärlig kommentar som visar att vi får inte liksom glömma föregångaren. Det kommer ju bli en vattendelare där. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag älskar ju Super Mario World 1 väldigt, väldigt mycket. Jag är inte beredd att säga att tvåan är bättre.
Nej, det är ju en vattendelare. Liksom,
det är en vattendelare.
Sagt.
Så jag kanske är med på hans kommentar. Eller hens kommentar. Jag tycker inte att det är överskattat. Tycker jag inte. Det här spelet är väldigt, väldigt bra. Men ja, grafiken är unik. Det håller jag väldigt mycket med om.
Vi säger så här, Retro Game Collector Sweden. Spela det igen. Och ta några vita puffar och spela
det. Ja, det blir alltid bättre med det.
Ja, det blir det.
Eller så kan du och jag spela ettan.
Du och jag spela ettan i kommande avsnitt.
Ja,
det ska vi absolut göra.
Så har vi liksom färska upplevelser och erfarenheter. Då har vi en kommentar från Darth
Emil.
Ja, det är det ju. Jag bara Darth the Meal. Okay.
Darth Emil tror jag att
det är. Darth Emil 83 säger off topic, men jag blir alltid sugen på Piggelin när jag ser Yoshi.
Ja, men det blir man väl.
Ja, men vadå, vill man äta upp honom då?
Nej, men det är färgen på min.
Men det är som att man blir lite sugen.
Jag skulle vilja korrigera
hans tjocka små ben springa runt.
Vet du vad det bästa med Yoshi är? Det är att han är en dinosaurie med små
skor.
Med stövlar.
Ja, jag vet.
Han har små stövlar.
Som skriker.
Ja. En liten korrigering. Jag blir sugen på päronsplitt. För det är ju både liksom grönt och vitt.
Ja, han är ju lite vit.
Och päronsplitt är 1000 gånger godare än Piggelin.
Jag säger så här. Kombinationen av gräddglass och päron isglass är god. Men Piggelinens isglass är godare än päronsplittens isglass. Jag har förresten hetat Piggelin eller någonting så här. Jag hade någon e-mailadress som var det. Jag tänker inte säga hela. Då letar ni ju rätt på den.
Piggelinfilippa92@hotmail.com.
Nej. Det var inte ens min första.
vet du hur det är? Nu ska jag outa en person här. Men jag har en bekant som är född 1988. Och då brukar man ju oftast heta sitt namn och 88 i efternamn. Men hon gillade Nalle Puh när hon var lite yngre. Så att hennes mailadress var nasse88@hotmail.com. Nasse88.
Nej.
Jo, det är sant. Det är sant.
Men det är ju ett skämt.
Du känner den här personen bra. Ja, vi kan ta det efter showen sen.
Är det?
Nej. Vi tar det. Du kan inte sitta och lipprida här.
Lipprida?
Ja, men du sitter ju och gestikulerar. Är det den här personen? Nej, vi tar det efter showen här. Vi har en kommentar kvar, den får du läsa.
Det är från vår gode vän Axeli.
Som inte längre är i Japan.
Va? Jag trodde du skulle säga så här. Som inte längre är vår gode vän.
Nej, han är vår gode vän som är född i Sverige men bott i Japan men är nu i Sverige igen.
Ja, och nu är det Axeli och Shiho.
Ja, precis. Ja.
Jag har bara bra minnen av spelet, säger han. Ett av mina favoritspel på SNES. Gillade även Woolly World som är väldigt mycket samma stuk. Att Baby Mario tjuter så hemskt som han gör är väl en bra sak, för då vill man inte höra det. Och då gör man sitt bästa för att undvika det. Med andra ord, spelar bättre. Ja, men precis.
Ja,
nu, han sätter ju fingret på det som jag pratade lite kort om innan. Man vill ju till varje pris undvika de här slagen.
Det är ultimata straffet i ett spel att behöva höra barnskrik.
Ja, liksom. Exakt. Det hör vi liksom nog med på dagarna. Så att tvingas till ett spel, ja. Det är övermäktigt.
Tack för era fina kommentarer, hörni. Och vi uppskattar verkligen när ni kommenterar våra avsnitt, och vi tycker ni ska göra det mer. Alltså kommentera era tankar och känslor och vad ni vill höra mer av och mindre av. Och vad ni känner liksom. Alltså,
det är kamratposten.
Ja, precis. Men ja, vi börjar bli färdiga här tror jag.
Ja, jag det här har varit jätteroligt faktiskt att tala om.
Kul spel.
Men nu är jag väldigt pepp.
Nästa avsnitt ska vi göra någonting. Alltså om, jag tror aldrig att det har gjorts ett tvärare kast i podcasthistorien.
Nej, prata om verkligen.
Prata om Yoshi's Island och sen prata om nästa avsnitt.
Ja, precis. Nu har det blivit dags för ett sidequest-avsnitt. Och för er som inte är bekanta med sidequest så är det alltså ett avsnitt där vi inte pratar spel. Och det låter ju väldigt lustigt. En tv-spelspodcast som inte pratar spel. Men faktum är att det finns massor av ämnen som ändå faller inom nördgalleriet, om man säger så. Vi har ju talat om filmer och musik och allt möjligt. Sånt som vi tycker är roligt att tala om. Det är lite bonusavsnitt helt enkelt. Mm. Vi kommer tala om två filmer. Och regissören till de här filmerna är en av mina favoritregissörer. Om jag säger så här. Revenge is a dish best served cold. Börjar ni få lite tankar då?
Mm.
Ja, ja. Nej, vi ska faktiskt recensera och tala om Kill Bill 1 och 2 av Quentin Tarantino.
Ja, det ska bli någonting helt unikt i Paripixlar-sammanhang då att prata. Vi har pratat tidigare om Terminator, vi har pratat om vilka mer filmserier att prata om.
Alien.
Ja. Så vi tänkte, alltså Kill Bill är ju utan att börja spoila, liksom, det är två väldigt stora filmer som har påverkat en hel generation av
actionfilmer. Min generation.
Ja, din
väldigt,
generation.
Väldigt mycket. Ja. Och de två filmerna är ju liksom homage till så många kända kultfilmer.
Mm.
Det ska bli jätteroligt. Jag har så mycket att säga om de här filmerna. Och ja, vad ska jag säga? Jag växte upp med Beatrix Kiddo som min största idol. Så... ja, det är min generation.
Ja, precis,
så
precis.
Det ska bli jätteroligt. Ni får jättegärna skriva in era tankar och åsikter om de här filmerna. Skriv gärna vilken er favorit Tarantino-film är.
Mm.
För att både jag och Robin älskar ju Tarantinos filmer. Jag väldigt, väldigt mycket. Och det är faktiskt inte alla som gillar Tarantino, eller vad heter Kill Bill, lika mycket
precis.
Som oss. Så skriv gärna vilken ni föredrar, vad ni tycker om Tarantino generellt.
Vi kommer prata om Kill Bill 1 och 2, men jag tror att vi kommer ändå liksom ramla in lite smått på de andra filmerna också.
Självklart, vi kommer ju inte gå igen. Det här ska ju inte bli ett Quentin Tarantino-avsnitt.
Nej.
Men självklart, när man talar om en sån färgsprakande person som han är, så blir det ju att man jämför hans filmer, för de är så olika men ändå lika.
Tror du han skulle gilla Yoshi's Island?
Ja, i alla fall den där knarkbanan.
Ja.
Ja, det tror jag.
Säkert.
Nej, han skulle ta fram en revolver och skjuta sönder konsolen, tror jag.
Ja.
Nog om det. Det ska bli skitkul. Hoppas ni har tyckt om det här avsnittet. Så ses vi snart igen.
Ni kan hitta oss på videospelsklubben.se, på iTunes, på Acast. Och så här är det. Acast har fortfarande inte erkänt att vi har gjort... De har liksom vissa avsnitt där som har fallit bort. Jag vet inte vart de är. Skitsamma. Vi rekommenderar kanske er att använda er av andra appar och skit. Bland annat då så finns vi numera på Podtrail också. Men också på iTunes och videospelsklubben och Instagram och Facebook. Och fan, vi finns överallt. Det är bara googla så hittar ni allting.
Liksom. Ja, precis. Ni vet hur man gör.
Gå in och gilla, dela, kommentera. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Par i Pixlar.
Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast.
Det också.
Nu ska vi tack vare er.
Nu tar vi vita puffar och drömmer oss bort i mörkret.
Det gör vi. Nu, puss och kram.
Puss och kram. Hej då. Hej.